Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Man kan ju fortfarande vara mer, alltså man är fortfarande mer eller mindre uppfostrad. Det kommer ju förstås från hemmet, men om man tittar på de här grundläggande personlighetsegenskaperna så verkar de formas av andra faktorer än hemmiljön.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Det kulturella djuret om människans evolution och tänkandets utveckling. Mitt emot mig, Patrik Lindenfors.
Hej.
Välkommen tillbaka får jag säga. Du är en hemvändare.
Ja, precis.
Till det här, till den här podden. Du var ju med, jag kollade upp det precis. Det var ju ungefär 3 år sedan. Vad har det hänt sen senast?
Jag har skrivit en ny bok. Jag har fått ett nytt jobb också. Ett tag var jag jobbade som gymnasielärare för jag fick inte bra anslag från vetenskapsfinansiärerna, men nu har jag fått det. Och jobbar på ett ställe som heter Institutet för framtidsstudier med att titta på demokratisering. Vi försöker låna in tankar från evolutionsbiologin för att se på demokratisering som en evolverande process. Mm. Alltså som en evolutionär process, kan jag säga. Och se om det finns några selektionsmekanismer som förklarar när demokrati lyckas och när den inte lyckas.
Det kulturella djuret då, vad säger du själv? Hur har den här växt fram?
Så här, om jag ska vara helt ärlig så är det här ett långt förord till en egen teori jag hade om medvetandet. Och den teorin visade sig inte vara något vidare. Men att gå igenom den rådande kunskapen om hur vi formas var ändå givande. Så det är det den handlar om då. Varför vi blir som vi blir och varför vi är som vi är. Så huvudpoängen är att vi är djur, men att vi inte, våra hjärnor klarar sig inte själva längre, utan att vi drivs ju till stor del av det vi får lära oss av varann. Så att sitta så här och prata är ju ingenting som djur gör.
Nej.
Utan det går inte att förstå människan utan den här kulturen. Så att, och det intressanta är då att det styrorgan vi har, det, alltså hjärnan, lär sig ju fortfarande på samma sätt som djur gör. Vi föds med färdiga egenskaper på samma sätt som djur gör, men det är samma organ påverkas också av allt vi lär oss av varandra. Och de här 3 processerna då, det medfödda, det djuriskt inlärda och det kulturella, samverkar till att forma oss. Och det är 3 olika evolutionära processer. Så det är det jag försöker berätta om här i boken.
Och det, vi kommer återkomma till det då. Men om man börjar där lite med, för, som du sa, om djur. Som du beskriver ganska, alltså skillnaden mellan oss människor.
Hur vi skiljer oss från andra djur.
Ja, precis.
Ja.
Vad som gör oss.
Alltså det jag försöker göra i början är ju att, titta på de våra närmaste släktingar. Och konstatera att de är ju olika oss på många sätt. Till exempel schimpanser krigar och vilket människor gör och bonobos gillar sex väldigt mycket vilket också många människor gör och då kan man en del försöker dra såna här slutsatser från sådana data att aha, vi är precis som våra släktingar, vi har ärvt det här, men då glömmer man bort att man kan likväl vända på det här och säga okej, bonobos krigar inte och schimpanser är inte sådär hypersexuella. Så att det går ju inte att dra den typen av slutsatser från djurriket. Att bara för att schimpanser har hår över hela kroppen så har även vi det. Det är inte så man kan göra.
Men vad är poängen med det överhuvudtaget att dra slutsatser från olika djur att vi beter oss som dem?
Ja, men om man ska förstå oss som djur, om vi ska förstå den djuriska delen av oss så måste vi förstå hur djur funkar.
Mm.
Så det är poängen. Men, och då är min poäng då att det man inte kan göra då är att titta på enstaka andra arter och bara säga, jämföra rakt av. Bara för att schimpanser gör på det här sättet så gör vi det också. För så funkar det inte, utan man måste titta på vad är det för grupp av djur vi tillhör och hur funkar den evolutionära processen som har format alla andra djur och oss.
Mm.
Så det är de två sätten att titta på oss som jag går igenom då i den här djuriska delen av, eller den delen som handlar om oss som djur.
Precis. Och du har ju lite exempel här på, om man tittar på djuren, hur de beter sig, så vad bygger liksom deras beteenden på?
Ja, de bygger ju dels på nedärvda saker och dels på vad de lär sig. Helt enkelt. Så att om man tittar på, jag brukar ta exemplet med en gök, det har jag med i boken också, om hur lite information den får. Den får möjlighet att lära sig om vad det är och vad gök. Så en gök är ju en boparasit. Så att honan lägger sitt ägg i en annan fågelsbo. Så när den här göken kläcks så är den hos en annan fågel helt enkelt. Och de har nervceller på ryggen så de puttar snabbt de här gökarna. Vilket gör att om man trycker på dem så backar de. Så här. Så de knuffar ut de andra äggen från bona som en reflex.
Mm.
Så att till slut blir det bara göken kvar och de här föräldrarna då, som hör till en annan art. Och föräldrarna börjar mata göken för att de finner den här signalen med stor öppen röd mun helt oemotståndlig. Men sen måste alltså göken, om det är en hanne då, ta sig, när den blir stor nog så flyger den därifrån. Och så sätter den sig och så sjunger den. Den kan ju inte ha lärt sig den här sången för den har aldrig träffat en annan gök. Ja. Den måste hitta ett bra ställe, men vad är det när man är gök? Ja, på något sätt måste ju det här ärvas, så att säga. Och så kommer ju då andra fåglar och titta på göken när den sjunger. Vilken fågel är det den ska bry sig om? Utav alla fåglar. Den måste känna igen en annan gök.
Mm.
Som den aldrig har sett. Den måste veta. Och honan då måste ju veta. Vad är det den lyssnar efter? Varför är det just koko? Det måste på något sätt sitta inkodat i hjärnan. Den måste flyga dit. Veta vad som är en bra göksång.
Mm.
Vad som är en bra hanne. Vad de ska göra sen.
Och allt det du beskriver i genetiska sånt som
på något sätt måste det här förmedlas genetiskt för att det finns ingen annan informationsväg tillgänglig helt enkelt.
Just det. Djur då har ju då antingen genetik eller så att de lär sig saker. Mm. Så de har egentligen två av tre som vi människor har. Vi har ju då en tredje sen.
Ja, just det.
Men om man, för det är spännande de här, för om man tittar på genetik, det är ju det hela rasens...
Arten, antar jag.
Arten, förlåt. Ja, men precis. Arten som rör sig kan utvecklas.
Ja.
Inte bara ett av djuren.
Nej, nej. Alltså, evolution är ju klassiskt ett populationsfenomen.
Ja.
Så det är ju populationen som förändras. Individen får ju bara sina gener. Och sen har man dem resten av livet och kan inte göra något åt det.
Nej, precis. Man ser som det är en bredd som flyttar som hela...
Det är en flod av gener som Richard Dawkins har beskrivit det. Som går genom tiden då. Den här floden tar olika riktningar beroende på vad den stöter på
just det.
I min miljö.
Och så att alla då arter har sina egna liksom, gener som förflyttas, och så kan man lära sig. Vad finns det för exempel då på vad djur kan lära sig?
Och det är ju mötet med omvärlden som gör att man lär sig saker. Mm. Och då finns det ju en väldigt enkel mekanism för hjärnan att lära sig saker, nämligen att man provar någonting och funkar det. Ger det ett önskvärt resultat, det känns bra eller det funkar om det är någonting man försöker uppnå och så vidare.
Mm.
Då förstärks den här kopplingen, den här associationen mellan det man gjorde och belöningen som man fick.
Just det.
Och på så sätt så kan djur lära sig enormt komplicerade samband.
Så de lär sig egentligen, men det måste utgå från en belöning eller att man undviker något farligt då? Eller?
Ja, och det här är ju...
För de lär sig inte göra saker bara för att det är intressant liksom, eller något sånt där.
Alltså det verkar ju finnas någon sorts funktion hos djur att de leker och utforskar världen väldigt mycket. Ganska, liksom... Att själva utforskandet är funktionellt i sig, fast det verkar onödigt om du tror jag menar. Man gör massa saker bara.
Mm.
Ja, och provar och leker dem när det är kul och så.
Men gör de det? Alltså utforskar för som inte är nödvändigt. Inte det för att leker är inte det att man bygger upp någon slags att man är beredd på att slåss sen och
alltså eller jaga på, det har förmodligen den funktionen. Ja, absolut.
Ja.
Men det finns ju en sån här, alltså sållningsmekanismer är ju ofta av två anledningar, till exempel att om du gör något så funkar det, alltså det har en funktionell förklaring, men det kan också finnas en sensationsförklaring, att det känns bra helt enkelt att göra det du gjorde. Onani till exempel är typ sådär, det har ingen egentlig funktion, men det finns ändå och det är väldigt vanligt. Så
det är en sorts belöning.
Ja, det är bara en sensorisk belöning.
Och har olika djur olika intelligens och kan lära sig olika avancerade saker då?
Det här är ju en stridsfråga inom evolutionsbiologin. Och det är inte riktigt mitt fält. Men om jag ska förklara som jag har uppfattat forskningen så här. Olika biologer har olika svar på den där frågan. Och vissa menar att djurs förmågor är ganska lika. Det som skiljer sig är att med djur som lever som är generalister, alltså de äter många olika saker och kan klara sig i många olika miljöer, att de, bara för att de provar mycket mera saker, då, så har de fått en flexiblare hjärna och kan då upptäcka och lära sig fler saker. Så att det verkar ju som till exempel kråkfåglar kan lösa fler problem. Men det är också för att på något sätt de provar fler saker, och det i sin tur har en ekologisk förklaring att de behöver göra det för att hitta alla olika sorters mat som de kan klara sig på. Andra forskare säger ju att det finns en klar skillnad, en markant skillnad i kognitiv förmåga mellan till exempel kråkfåglar och andra fåglar, och att kråkfåglar då kan tänka framåt och planera och på så sätt lösa problem. Och till och med få såna här insikter att aha, det är så här jag ska lösa det här problemet, när de tänker efter. Jag är väldigt influerad av forskare i min närhet som påstår att det här tänka efter inte det är inte så kråkfåglar funkar, eller de djur som vi kallar mer intelligenta, utan bara att de provar fler saker, de har en större förmåga att kunna komma ihåg fler lösningar på problem som de har provat, men att det är associativ inlärning hela vägen.
Precis, det är exakt, de kan lära sig saker då. Så att egentligen kan alla beteenden hos djur förklaras antingen genetiskt eller att de lärt sig det helt enkelt.
Ja, just det.
Det är liksom det som...
Men lärt sig är ju... Det är ett vitt begrepp, utan alltså lärt sig genom sån här associationsinlärning. För vi lär oss på andra sätt också. Alltså det som skiljer oss från andra djur har ju också med inlärning att göra.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, men jag tänker en fågel som har lärt sig att man kan på ett café hitta smulor. Liksom. Så har den ju varit där förut och fått belöning för det.
Det är nog det ett av de enklare problemen att lösa, det tror jag nog alla djur skulle, alltså gå dit det finns mat.
Ja, precis. Men jag tänker, ja, exakt. Men, och till och med flyger in i ett café, vilket kanske inte är naturligt annars.
Nej.
Du beskriver, jag tycker det var kul med de här rävarna i Ryssland eller sånt där. Som hade liksom också utvecklat nytt beteende. Vet du vilka jag menar? Det här med att bli mer tam.
Mer tam. Ja, just det. Att tämja djur. Det är en rysk forskare som gav sig på att försöka avla helt enkelt på tamhet. Så det var ju så han gjorde. Och då visade det sig att det som händer är ju på något sätt att det sociala blir viktigare än det i det vilda. Så att de bryr sig mycket mer om människors sociala signaler. Och de blir också mindre aggressiva då för att...
Ja, för vad var han gjort? Han hade fött upp och flera generationer.
Ut, ja, och valt ut de tamaste i varje kull.
Mm.
Och på så sätt hade han till slut fått fram nästan en hund, alltså en hund liknande räv.
För början är räv ganska aggressiva och
ja, misstänksamma. Och,
ja, så de är inte så... Det går inte att ha dem i sällskap egentligen med människor.
Nej, inte det beror på hur du har dem. Men det är inte som hund hemma.
Så att vad som hade hänt efter generation, att de hade blivit mer som hundar. Och då, hur kan man då förklara det utifrån de här två? Är det då att lite grann generna anpassar sig? Eller?
Ja, just det. Alltså generna blir anpassade helt enkelt. För att du sållar ju bland gener. Så du sållar bort det här vilda beteendet och sållar fram... Det är mer sociala beteendet.
Just det, för en liten grupp liksom,
ja,
kan man säga.
I en population. Ja. Så det är ingen individ som du gör tam, utan du tar fram en population som är tamare.
Ja, precis. Och för bara ett annat exempel på den här liksom evolutions, hur det kan förändra. Det var ju, du beskrev också, det var några som hade gjort forskning på fåglar, va, som bodde på någon ö där de åt...
Ja, frön. Paret Grant.
Ah.
Ja. Och de har forskat på Darwin-finkar jättelänge. Och det är ju typ exempel på naturligt urval då. Mm. Att det blev torrt och de här små fröna blev väldigt sällsynta.
Alltså de är åt stora och små frön?
Ja, de hade en bredd på sin... på vad de kunde äta. Och de här största fröna, de nötter, de kunde bara de fåglarna med riktigt stora näbbar ta.
Uh-huh.
Så när det blev torka och de här mer lättätna fröna försvann, ja, då sållades det ju på direkten fram en population som hade tjockare näbbar, för de andra dog ju.
Alltså med nya generationer, nya ungar, så blev näbbarna större och större.
Ja, för det var bara de med stora näbbar som överlevde som kunde skaffa sig ungar. Så det här är ju ett klassiskt exempel på naturligt urval. Och på hur snabbt det kan gå att förändra någon egenskap om det blir väldigt viktigt med den egenskapen.
Men, och borde inte det betyda då med klimatförändringar och sådär att arter kommer förändras?
Ja, jo, absolut. För det är ju inte alla egenskaper som kan det är inte alla egenskaper som kan förändras så där snabbt. Utan om det hade blivit en riktig torka, då hade ju alla dött till exempel. Då hade ju inte, då hade ju blivit urval på en helt annan nivå.
Nej, just det.
Sen finns det ju sådana här fenomen som när det blir varmare och varmare så kan djur till exempel drivas upp för om de behöver en viss temperatur för att klara sig, så kanske de drivs upp för bergssluttningar för att de försöker följa temperaturen, och till slut så når de bergstoppen och det finns ingenstans att ta vägen utan det är för varmt överallt. Eller att det finns väldigt dåligt. Det finns vissa arter anpassar ju sig till nästan vad som helst. Andra är väldigt känsliga för det där. Det är olika hur de har evolverat innan.
Mm.
Så att det är liksom ingen generell lösning.
Och då har vi pratat om djuren också, skillnaden mellan djur och människor för som grund. Och om vi går över till oss människor så har vi ju också då genetik, vi har sånt vi lär oss och sen har vi kultur. Vi kanske ska ge exempel på beteenden som kommer ur de olika.
Äta, svälja, andas, liksom, det är ju sådana beteenden som vi har som är reflexartade. Som vi inte behöver lära oss. Sen finns det ju sådana som man behöver lära sig, men som ändå finns en genetisk predisposition för, som att gå till exempel, är ju Det är ju ingenting vi föds med vi människor.
Mm.
Andra djur gör ju det.
De kan göra det direkt.
De kan göra det direkt. En gnu som trillar ner på savannen från mamma går inom några minuter.
Mm. Ja, just det. Det beskriver lite att människan som art då skiljer sig ganska kraftigt. Alltså när vi föds så tar det väldigt lång tid innan vi klarar oss.
Ja. Och vi föds väldigt ofärdiga. Ja. Och tar jättelång tid på oss att bli vuxna.
Och vad är förklaringen till det då?
Ja, det har förmodligen med hjärnan att göra. Vår hjärna är ju helt abnormt stor i förhållande till kvinnors födselkanal. Och hade vi liksom väntat längre så hade ju alla födslar slutat med mammans död istället för bara väldigt många som det var i förr i tiden. Alltså det var ju väldigt kostsamt att föda barn förr i tiden. En oerhörd risk. Så nu föds vi ju med en hjärna, med ett huvud som går att trycka ihop i alla fall lite grann och komma ut, och så kan man växa färdigt sen utanför kroppen. Men det innebär också att vi är väldigt ofärdiga när vi kommer ut.
Mm. Precis, och kan ingenting knappt.
Nej, kan ingenting.
Man brukar ju prata om så arv och miljö, och så där, vad vi kommer av. Men kan du inte förklara det lite grann om man tänker när man som barn växer upp sen, förklarar hur vi beter oss, vad vi kan och så vidare.
Det här är ett forskningsfält som heter beteendegenetik. Och de tittar ju gärna på tvillingar. Enäggstvillingar, tvåäggstvillingar, och jämför med syskon och adopterade barn från olika familjer och sådär. Och det visar ju sig då att om man ska förklara skillnaden mellan människor i en grupp så handlar det ju mycket om gener. Och det handlar också mycket om miljön utanför hemmet. Vad man stöter på utanför hemmet. Vad det är för tillfälligheter som drabbar en. Om man blir utanför hemmet helt enkelt. Men däremot så
hemma... Alltså man hamnar kompisar och fel kretsar? Eller...
Ja, precis.
Till exempel.
Precis. Men hemmiljö däremot verkar inte ha jättestor inverkan på vår personlighet, vår intelligens, den typen av egenskaper. Man kan ju fortfarande vara man är fortfarande mer eller mindre uppfostrad. Det kommer ju förstås från hemmet. Men om man tittar på de här grundläggande personlighetsegenskaperna så verkar de formas av andra faktorer än hemmiljön.
Mm.
Så det är ett omöjligt projekt att göra någon som är väldigt introvert till ett väldigt extrovert barn genom att uppfostra dem till att vara extroverta.
Mm. Så att om man tar dina barn, för du har flera barn väl?
Jag har tre barn, två av dem är tvåäggstvilling.
Ja, de är det? Mm. Okay, ja. Om vi tar dina barn som exempel då, så är det ju, alltså, om man då delar upp sig, så är det, har de ju deras gener med sig då från er, och sen har de ju hemmaförhållanden, och sen har de då det tredje som blir deras totala omgivning.
Mm.
Så att de kommer ha klasskamrater, de har andra vuxna omkring sig, de har kompisar.
Mm.
Och den delen är då, kommer påverka deras, vem de blir, mycket större än hur ni uppfostrar dem hemma. Och,
ja.
Och det finns ingen procentuell
delning. Alltså det här, man kan ju räkna procentsatser om man vill. Problemet med de här procentsatserna är att de förklarar inte, jag kan inte säga att din grad av hur utåtriktad du är här förklarad av 40% gener och 20% hemmiljö och sådär. Utan det man pratar om är ju på populationsnivå.
Mm.
Att om vi ser på skillnaden i den här populationen, hur stor del förklaras av gener, hur stor del förklaras av samhällsförändringar och hur stor del av hemmiljön då, hos de olika.
Så att det är inte på individnivå?
Det är inte på individnivå, då skulle man behöva göra helt andra typer av analyser.
Precis.
Det är det ena problemet. Och det andra problemet är att för att ha koll på genetiken så väljer man ofta ut väldigt enhetliga populationer. Man kallar dem weird, white, European descent. Jag kommer inte ihåg vad det, men det är alltså vita, nej förlåt, inte white, västerländska är det. Populationer med enhetlig etnisk bakgrund.
Mm.
För att då har man koll på att man inte tittar liksom, låt oss säga till exempel att vi tittar på skolresultat och en fattig grannskap har i USA klarar sig mycket sämre, men där bor också alla svarta människor, medan de vita klarar sig bättre för de bor rikare. Och, så här. Och då får man helt plötsligt signal på gener för hudfärg som inte har med intelligens att göra. Faktiskt, vad rasisterna än säger. Därför försöker man begränsa den här etniska diversiteten, och då får man fram siffror på till exempel intelligens. Kanske strax över 50% förklaras av gener, skillnaden i intelligens bland svenskar med svensk bakgrund, etnisk svensk bakgrund. Och stor del av det resterande förklaras av samhället. Men då har man ju hållit ner variationen i samhälls, hur stor variation samhället tillåts ha, om du förstår vad jag menar. Så att det är väldigt, för att vi, låt oss säga att vi skulle jämföra svenska på medeltiden med svenska idag, så skulle vi få mycket bättre resultat idag, för då fick de
ingen... Bättre resultat i?
Ja, i skol, i intelligenstest.
Ja, precis.
Så kan då, och då skulle ju det i princip enbart ha med miljön att göra, för då skulle miljöfaktorn vara en jättestor, vilket då skulle skruva ner genetikfaktorn. Så det beror på, eftersom det är en procentsats, så ökar den ena så minskar den andra. Sådär.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så det är ett svårt fält att sammanfatta på det sättet. Men nutida svensk population med svenska etnisk svenska rötter, eller etnisk, alltså västerländska, västeuropeiska rötter, så är det ungefär hälften förklaras av gener och vad det gäller personlighetsdrag och intelligens.
Jaha, ja, hälften gener och den andra hälften då blir ju hemmiljö plus
samhällsmiljö. Men i princip med enbart samhällsmiljö, inte alltså det som inträffar utanför hemmet. Väldigt lite har med hemmet. Hemmiljön.
Ja, men samtidigt måste ju också då, för jag tänker att, jag menar, säg att en hemmiljö där föräldrarna läser väldigt mycket böcker och så vidare, eller och pratar politik och högbildade, det kommer ju också påverka barnens, på massa olika sätt, barnens skolval och så vidare. Så det måste ju också, eller hur, det måste ju vara enormt stor skillnad när man växer upp med alkoholistföräldrar.
Ja, och det... Alkoholistföräldrar, vi sätter det åt sidan en liten stund och tittar på det här med böcker först. Ja. Så problemet med att titta, okej, barn som växer upp med mycket böcker i hemmet gillar ofta att läsa. Okej, men vad är orsakssambanden här? Ja, det som det pekar på, det är att vi ärver gener också. Så om föräldrarna har någon egenskap som gör att de gillar böcker, så kommer de köpa mycket böcker. Och den själva egenskapen då går också vidare till barnen. Som också gillar böcker. Orsaken är inte att det finns mycket böcker i hemmet, utan det är en bakomliggande genetisk förklaring. Med det sagt, du kan ju förstöra barn med vilken av de här variablerna som helst. En punktmutation kan göra att du inte kan läsa. Eller att det kan också vara så att din hemmiljö är så fruktansvärt destruktiv så att du inte har någon chans i livet överhuvudtaget.
Mm.
Och då vrider man ju upp, det är, då blir det den individuella förklaringen. Men det är just det som är grejen med individuella förklaringen.
Ja, precis. Det är svårt att sätta den stora förklaringen på en individ bara sådär. Ja. Det kan skilja sig då att någon har en väldigt destruktiv hemmaförhållande som blir dominerande för att förklara den personens beteende. Mm.
Det är som dina växter här. Jag kan ju döda dem genom att klippa av dem eller inte vattna dem eller sätta dem i mörka. Alltså det går att få vilken faktor som helst att bli dominerande i växternas liv och på så sätt ta koll på dem.
Mm. I och med att den kring miljön då vad kallar du den för som påverkar mer än hemmiljön?
Ja, samhället.
Samhällsmiljön då påverkar varje barn, så att, det vill säga om du har tre barn så kan ju de bli väldigt olika eftersom de då har tre olika samhällsmiljöer.
Ja, men de får ju också tre olika blandningar av gener från sina
dessutom
föräldrar.
Ja. Just det. Så det kan ju för man kan ju ibland bli förvånad över att barn är olika som är syskon. Precis.
De växte ju upp i samma hem, kan man tänka då.
Just det, precis. Är dina barn olika?
De är jätteolika.
Ja.
Men, beror på vem du frågar. Vi tycker de är väldigt olika. Men de ser ju ganska lika. De beter sig väldigt olika.
Just det. Att de här tre delarna ingår, det som att skapa oss, eller förklara våra beteenden och egenskaper och sådär. Varför är det intressant?
Alltså det finns ju en politisk motvilja ofta bland att ta till sig genetiska förklaringsmodeller. För det känns så oåterkalleligt. Jaha, men du föddes sån, jag är ledsen. Det hjälper inte hur mycket du pluggar. Du kommer aldrig förstå det här ändå. Så att säga. Den typen av uppgivenhet. Men då ska man ju komma ihåg att samhällsförändringarna har ju tagit Sverige från medeltida fattigdom till det här storartade byggnadsverken som vi sitter i Årsta. Att det liksom, det är... Det går att göra väldigt mycket med att jobba med samhället. Det är där vi behöver sätta in insatser. Så att man behöver inte slå ifrån sig de här genetiska fynden som en del politiska debattörer gör. Utan det blir ju mer informerat och bättre politik av att ta till sig vad faktiskt vetenskapen säger.
Mm. Att samhället som vi lever i har en större påverkan och inverkan och möjlighet också.
Och att det går att göra någonting.
Men och det är väl också viktigt att veta att man har hela livet så förändras man ju och kan, även om du då växer upp eller får gener som kanske inte är så bra eller om man ska säga, så kan man ändå ha chans att utvecklas som människa.
Ja, om man jobbar på det.
Ja.
Sådär. Men det är ju också det är en personlighetsegenskap, även det. Viljan att bara ta i, som man faktiskt föds med, som går att mäta den också. Den har ju visat sig vara ganska viktig för hur det går i livet.
Grit,
ja.
Mm. Alltså en motivation att vilja göra saker också.
Och den här motivationen hade man ju kunnat önska sig att den var helt inlärd, för då skulle vi ju kunna göra det. Men det är ju också en personlighetsegenskap, och som sådan har den också med en genetisk bakgrundsfaktor.
Mm. Skillnaden då, från vår art till skillnad från de andra, så har ju vi den här tredje biten som är den kulturella då.
Ja.
Man vet att vi har då gener och att vi lär oss saker, men också det kulturella som är den stora skillnaden. Vill du börja förklara det?
Ja, men det har ju just med att vi kan lära oss information från varann. Inte djur lär sig ju i princip enbart ifrån sina egna erfarenheter i mötet med verkligheten, så att säga. Det finns inga schimpanslärare som lär ut knötöppning till sina schimpansbarn, utan de här schimpanserna får sitta och prova själva bredvid mamman och sen så till slut funkar det. Men det tar 8 år i snitt för en schimpansunge att lära sig knäcka nötter.
Just det, så det är liksom ingen schimpans som berättar för någon annan, eller en häst som berättar.
Nej, och de har ju inte den förmågan att kunna berätta, de har ju inte språkförmåga på det sättet. Men det har ju vi, och det gör att vi kan överföra instruktioner till varandra. Jag kan berätta för dig hur man knäcker en nöt, och du behöver inte, sen kan du gå hem och prova det senare, och då klarar du förmodligen ganska snabbt att jaha, det måste ligga precis mitt emellan och jag slår till, har en sten under och sten över och slår mitt på och sådär.
Mm.
Och djur har inte den förmågan, och den här har ju visat sig vara en väldigt viktig förmåga att kunna förmedla instruktioner till varandra språkligt, och på så sätt så kan ju vi kan ju också dela information, så att om du kan bygga ett tak och jag kan bygga väggar, så kan vi tillsammans bygga ett hus.
Mm.
Och det här kan ju inte djur göra heller, att vi kan olika saker, så sätter vi ihop dem och bygger en mikrofon eller vad det är. Det finns ju ingen människa i världen som vet hur man bygger en mikrofon. Om man med det menar man måste liksom tillverka alla material som går in i den här mikrofonen, tillverka elektroniken med allt vad det innebär, koppla ihop det på rätt sätt och sådär. Så det finns ingen som egentligen kan alla steg där.
Utan det är ett samarbete av massa information som har samlats och byggts upp.
Precis, och vi bygger vidare på gammal information. Vi kan komma med nya idéer som vi lägger till den här ständigt växande kunskapsbanken.
Så att det är egentligen då vad som skiljer, just att språket har varit en nyckel, men också att vi kan lagra information.
Mm. Men det är ju språkligt att vi kan lagra information som är viktigt där.
Just, man bygger på att man har ett språk för att kunna lagra. Ja. Men du nämner också det här med att våra, om jag förstår det rätt, att våra hjärnor har växt genom...
Ja, det är en evolutionär gåta egentligen. För att 2,5 miljoner år sedan, kanske 3, så kickade hjärnans storleksevolution igång på riktigt. Och då var hjärnan ungefär som en schimpanshjärna. Och sen så på de här... Ja, på 2 miljoner år så blev den lika stor som vår då.
Mm.
Ja, men om man tittar på fossillagret vad gäller stenverktyg, så det finns några, kommer precis där de första tillverkade stenverktygen. Men sen händer inget med dem. Det är samma typ av stenverktyg i 1 miljon år. Och då kan man ju tycka att det är ju inte tecken på någon kulturell utveckling, för att vi bygger vidare, för att alltså 1 miljon år är väldigt lång tid.
Ja.
Och sen 1 miljon år senare alltså, så kommer en ny art, och då hoppar det där lite, så att vi får en ny typ av stenverktyg som är finare och bättre och sådär.
Mm.
Sen ser de likadant ut i några 100 000 år. Så det är inte först vi kommer till så här 300 000 år sen ungefär, när Homo sapiens kommer in på scenen, som där verkligen kickar igång med kulturell utveckling. Och då börjar det hända massor med saker med grottmålningar och verktygssorter, alltså riktig stenålder med så här tillverkade yxor och sånt. Så det att hjärnan växer innan teknologin börjar utvecklas är ju en gåta, kan man tycka.
Mm.
Varför växer hjärnan till om den inte används för att lösa den typen av problem? Och där finns det ju olika teorier. En teori är ju att vi läser fossillagret fel, att det faktiskt är en sorts utveckling men vi ser den inte. En annan teori är att det är någon annan egenskap, till exempel då språket, som är det som driver hjärnans utveckling.
Mm.
Viktigt är också att under den här perioden så kommer vi på hur man lagar mat. Man har eld och då blir proteinet mer tillgängligt. Så att det kan finnas en...
Jaha, som gör att hjärnan också växer av det.
Ja, att den kan växa framförallt. Det krävs mycket energi för att driva en så stor hjärna.
Mm.
Så... just det. Så att det kan ju vara så att det finns någon bakomliggande selektionsprocess hela tiden för en större hjärna. Och att den här matlagningen helt plötsligt bara frigör möjligheten.
Ja, just det. Det är svårt att veta vad som kommer först. Ja. Så att
de senaste 300 000 åren, om man tittar på vårat fossillager i Homo sapiens, så har faktiskt hjärnan krympt. Det har försvunnit ungefär en tennisboll i storlek i våra hjärnor. Och det här kan man ju fundera över vad det beror på. Det kan ju vara så att bara hjärnan blivit mer effektivt packad.
Mm.
För det finns ju, eftersom det är så jobbigt för kvinnor att föda, att det är faktiskt dödligt i många fall, har ju gjort att det finns en selektionsprocess som syftar till att hålla ner skallens storlek. Eller så har det någon funktionell förklaring att vi faktiskt inte behöver den här stora hjärnan längre, för att vi behöver inte lösa den typen av problem som vi behövde den till. Och till exempel det här med informationsdelning, att vi inte behöver hålla all information som vi behöver för att överleva i en stenåldersmiljö själva i huvudet längre, utan vi kan dela på information.
Just det, genom att skriva eller samla information.
Ja, eller framförallt genom att du har en informationsbit och jag har en annan. Att vi tillsammans kan i den här byn sköta.
Mm. Ja, för du är väl inne också på det att när samhällen har vuxit till så att fler människor har kontakt med varandra.
Mm.
Har inte det också påverkat det?
Ja, det verkar, för det är väldigt tidigt får vi också handel, vilket indikerar att man kommunicerar mellan olika grupper. Och det här är ju, kommer vi tillbaka till de här rävarna, att det är någon sorts process som gör att vi bryr oss om sociala signaler, som gör att vi kan hålla ner aggressionsnivån, att vi på något sätt har blivit domesticerade. Att vi har domesticerat varann, att vi har blivit tämjt varann, så att säga.
Vi var mer aggressiva förut, eller mindre
stressståliga. Vi är ju väldigt mycket mindre aggressiva än andra stora apor.
Mm.
Att vi träffar så här två främmande hannar, liksom, det är ju inte någonting schimpanser skulle göra.
Nej.
Lättvindigt.
precis.
Och det här är intressant, för det är samma fenomen hos de här rävarna som vi pratade om tidigare, att där, även där, under den processen krymper hjärnan och blir mindre. Så att det ser ut som en domesticeringsprocess.
Mm. Och den kulturella delen, alltså den kulturella evolutionen, så att säga, hur har den sett ut i då förhållande till det andra vi vet?
Ja, det är ju en evolutionsprocess då, på samma sätt som naturligt urval och den här associativa inlärningen. Att det finns en variation i massa egenskaper. Variation i kulturella egenskaper till exempel. Eller i beteenden som man provar. Och så finns det ett arv då. Vi kommer ihåg vad vi lärde oss. Vad jag lärde mig från dig och vad du lärde dig från mig och sådär.
Mm.
Och hela populationen av människor har det här minnet. Det gemensamma minnet av kultur. Och sen finns det en sållningsprocess, att all kultur får inte vara kvar. Så,
som till exempel?
Till exempel, alltså, om man tittar på gamla modetidningar så finns det ju vissa färgkombinationer som vi inte tycker är så snygga längre.
Mm.
Det finns vissa klädidéer som kanske inte visar sig vara så praktiska. Sådana här tåga i Sverige skulle inte funka så bra, utan det blir för kallt. Och då sållas ju de bort, och så sållas det som fungerar och det som är sensoriskt positivt fram istället. Och så utvecklas ju det över tid. Så det är också en evolutionär process, hur samhället förändras.
Just det, så att skulle man kunna se det som nu sådana här floden förut med liksom genetiken som utvecklas, så ovanför det så ligger det liksom på människan då, en kulturell del som liksom rör sig också, som står lite sidan av, men den är ihopkopplad.
Ja, det är en egen evolutionär process
som
bara är, den har våra hjärnor som ett sorts mylla då för att växa i den, men det finns en egen selektionsprocess som vi kanske inte helt har kontroll över. Och det intressanta är ju att vi blir ju inlärda av den kultur vi har runt omkring oss, och så helt plötsligt så tycker vi det är viktigt att vara
miljömedvetna
eller precis, eller kämpa för frihet. Vad innebär det? Vem ska ha frihet och tillsammans med vilka och sådär? För kommunism, det var ju liksom man beredd att offra livet för politiken eller för religionen, och det är helt beroende på de saker man lär sig. Och det här fenomenet finns ju överhuvudtaget inte för andra djur.
Nej.
Utan de är ju mer, de uppfyller det biologiska målsökandet, så att säga, att överleva, skaffa barn och ha det någorlunda drägligt tillvaro. Medan vi motiveras ju av att jag tycker det är kul idéer som jag vill dela med mig av andra, till exempel. Vilket är, märkligt. I djurvärlden är det helt unikt.
Alltså, om man ser som en kurva, jag menar, de senaste åren med globalisering och teknik och internet och så vidare, alltså den informationstid vi lever i, så måste ju den här liksom kurvan ha, vad ska man säga?
Exponentiellt.
Ja, men exakt.
För att ju mer, eftersom kultur bygger på gammal kultur, så ju mer idéer vi har haft, desto mer idéer kan vi också ha.
Ja.
Så att och det här visar studier som har gjorts på jag jobbade förut på ett centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet. Och de har gjort sådana studier som visar på just den här exponentiella ökningen av allt möjligt faktiskt.
Ja, eftersom vi har möjlighet att sprida information snabbare och på större avstånd.
Så det går verkligen fortare nu för tiden än vad det gjorde förr. Och det går allt fortare också. Det blir, all utvecklingen är ju enormt snabb just nu.
Men kommer det påverka oss som art?
Ja, det påverkar ju vår livssituation eftersom vi drivs ju av de här kulturella... Alltså, våra drivkrafter är ju mest kulturella nu för tiden. Och eftersom de förändras så snabbt så måste vi ju lära oss att lära om hela tiden. Vi kommer behöva anpassa oss mycket mer än vad man behövde göra när man levde i bondesamhället till exempel.
Ja, det hände inte så mycket.
Nej, utan då lärde du dig som barn att vara bonde och sen så var du det.
Mm.
Och så å andra sidan levde du ju inte särskilt länge så du behövde ju inte...
Nej.
Liksom, när man dog vid 40 års ålder så kanske även idag vi hade klarat oss bättre. Men som det är nu med lång livslängd och jättesnabb förändringstakt så kommer vi ju behöva lära oss om flera gånger under livet.
Lära oss om vad då?
Hur menar du?
Vad ska vi lära oss om för något?
Ja, alltså saker, om vi lär oss ett yrke till exempel som har med IT att göra så kommer ju IT-branschen förändras ju jättesnabbt.
Ja, okej. Men precis. Att du måste vara beredd att kunna få nya kunskaper för att vara kvar där.
Ja.
Det behövde inte en bonde göra.
Nej.
Ja. Precis.
Jag antar att det är samma i din bransch. Att det är liksom ny kunskap. Vi vet mer om psykologi och så vidare. Så.
Ja, absolut. Ja, men precis. Så att det rör sig. Men vad är igen så här, kopplingen som vi bara pratade om förut där med om man tog barnen i en familj så är det liksom tre pusselbitar som formar vem de är.
Mm.
Det här med gener och hem och omgivning.
Mm.
Vad är kopplingen där till den här kulturella evolutionen? Och...
Ja, det är ju samhället då som påverkar oss. Den sista biten där som lägger den här kulturella pusselbiten i våra huvuden och som programmerar oss att förstå världen. Hur vi förstår världen.
Just det, och hur vi beter oss, ja.
Mm.
Så det är de som är samma sak. I slutet där så resonerar du lite kring vad vi egentligen då kan påverka själva.
Mm.
Sådär, eftersom om man kommer från den här grunden av ens föräldrar och hemma och vad har du att säga där?
Det var inte ett kapitel jag hade tänkt ha från början, men jag kände när jag hade skrivit färdigt boken att det var lite tröstlöst. Sådär, för att vi föds ju med någon sorts egenskaper.
Mm.
Vi formas lite grann i hemmet och vi formas väldigt mycket av samhället. Och så kommer vi ut då och är helt styrda. Alltså allt vi, som har gjort att vi är de vi är. Inget av det är någonting vi har kunnat välja själva. För vi väljer ju inte vilket samhälle, vilket sammanhang vi hamnar i. Och vilka tillfälligheter som händer oss och så vidare. Så att jag var tvungen att lägga till där på slutet ett kapitel om den fria viljan. Om det här betyder då att och man kan från det dra slutsatsen att det inte finns någon fri vilja.
Mm.
Och det är ju en helt annan typ av fråga. För fri vilja är en filosofisk fråga. Vad menar man med fri vilja egentligen? Och fri vilja, som jag har förstått det, det är lite lustigt här. För att just det här kapitlet ska publiceras i Sans magasin om nästa nummer tror jag.
Mm.
Och då med en kommentar först av en filosofiprofessor som hävdade att jag helt fel. Det är självklart att vi inte har en fri vilja. Och en annan filosofiprofessor som hävdade att han har helt fel. För det är väl klart att man kan se det som att vi har en fri vilja. Så att det här är ju på intet sätt utrett av filosoferna som är de ska hålla på med det här tycker jag. Men min poäng i kapitlet är ju att när vi väl har formats. Det som är fri vilja det är att kunna välja när vi väl står inför en situation där det är möjligt att välja. Jag kan inte välja att flyga eller att göra 2 + 2 blir 5. Det finns ju liksom begränsningar i verkligheten som gör att min fri vilja är begränsad. Men det finns ju vissa möjligheter där jag kan välja att ta den där koppen eller att inte ta den där koppen. Så då har jag ju, är det jag själv som väljer det? Och då beror ju det på vad man menar med fri vilja. För att om jag inte tar den här koppen så är det för att jag gör som jag vill. Även om den viljan har formats av processer som är helt utanför min kontroll, så är det ändå jag som tar beslutet, och det är lite där jag landar.
Mm.
Att det finns vissa aspekter på frivilliga som man kan ändå hävda att vi faktiskt har.
Just det, för du gör det ändå för att du också har lärt dig att vad det får för följder och, mm. och så vidare. Och vad är din, utifrån den här boken, vad är dina, har du några rekommendationer?
För hur man lever sitt liv?
Ja, eller? hur man kan tänka och vad som, kring, utifrån den här insikten.
Ja, det finns väl flera. Alltså, var inte så rädda för det här med genetik, känner jag. Att förstå hur mycket genetiken formar oss. För att det går ändå att förändra samhället. Det har vi ju sett prov på.
Ja, att det är liksom inte kört.
Nej, det är inte kört. Bara för att vi föds olika, vilket vi tyvärr gör.
Mm.
Jag hade aldrig någon chans att bli Zlatan. Få hans fotbollsfärdigheter, så kan man ju på något sätt ändå få ett annat liv som är bra, så att säga. Mm. Och det här tillsammans kan vi bygga ett samhälle där så många som möjligt får den här möjligheten. Och det tycker jag är en viktig poäng. Att vara inte rädda för vetenskapen. Den är ju helt apolitisk, men det är bra att veta vilka fakta man har att stå på för att sen kunna
röra sig fram. Ja, utifrån att man vet att kulturen påverkar oss så mycket.
Just det.
Jag tänker det kan ju kanske också vara tröstande för föräldrar att veta att det inte är, de har allt, de har inte möjlighet att påverka allt. Nej. Själva heller. Så man kanske inte behöver känna sig så belastad av att man måste göra allt rätt.
Man kan förstöra, men man kan inte forma.
Jaha, nej, precis. Intressant. Är det någonting du känner att du vill lägga till? Eller annars så...
Nej, jag tycker du frågade väldigt bra frågor som liksom jag fick sammanfatta den ganska bra.
Mm.
Fast boken är ju bättre än filmen.
Ja, absolut. Precis, vi har hunnit i alla fall
verkligen
nosa lite på övergripande. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det då?
Mm. Jag finns på Facebook, på Twitter, och så kan man mejla mig. Och min mailadress finns på min hemsida. Så om man söker på Patrik Lindenfors så kan man hitta allt det där.
Mm.
Mm. Och det är bara att ställa frågor. Det går bra, hur bra som helst.
Mm. Tack för att du var med.
Ja, tack så jättemycket för att du fick komma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.